Hej och hjärtligt välkomna till Attityd. Jag heter Kjell-Erik Jonasson. Programserien Attityd tittar närmare på ANDT. ANDT står för alkohol, narkotika, doping och tobak. Vi kommer också i denna serie ta upp detta med kosttillskott och föräldrastöd. Attityd sänds i Mittradion, Radio Berg och Radio Krokom. Du hittar också Attityd på din kommuns hemsida och på mobilisering.nu/radio. Har du missat ett avsnitt av Attityd så kan du gå in alltså på www.mobilisering.nu/radio. I förra programmet gick vi in på ämnet tobak och idag ska vi fortsätta med just det ämnet. Visste du att för ett drygt halvsekel sedan så var rökningen vanligast bland de mer bemedlande samhällsklasserna och betydligt mer vanligare bland män än kvinnor. Mot slutet av 40-talet rökte hälften av männen i Sverige regelbundet medan färre än var tionde kvinna gjorde detsamma. Under 60-talet hade könen närmat sig varandra men fortfarande var det dubbelt så många män som kvinnor som regelbundet rökte. 49 respektive 23%. Sen började det hända saker. Vid 80-talets början rökte 36% av männen och 29% av kvinnorna i landet. Därefter har rökningen kontinuerligt minskat, i synnerhet bland männen. Och allt sedan 1990-talets första år är det fler kvinnor än män som röker. Något som är relativt ovanligt om man tittar på ett internationellt perspektiv. Som en följd av denna utveckling så har tobaksdödligheten minskat bland män i Sverige medan den ökat bland kvinnor. Idag är ungefär var åttonde person i Sverige dagligrökare. Daglig rökning förekommer numera lika ofta bland män som bland kvinnor. Och 2012 så var det 13% av männen och 14% av kvinnorna i Sverige som rökte varje dag. Om vi tittar på snusningen så är skillnaden mellan könen däremot större. Drygt 21% av männen och 3% av kvinnorna i åldrarna 16-84 år var dagliga snusare 2012. Andelen dagliga tobaksbrukare, alltså det som röker och eller snusar, var 2012 24%, eller med andra ord ungefär var fjärde person i befolkningen. Bland männen var det 32% som dagligen använde tobak och bland kvinnorna så var det 17%. Och den här informationen och mycket mer kan man hitta på CAN:s hemsida, can.se. Och 2013 så kom det en undersökning om vanor till tobak. Och vi ska höra med Klara Henriksson som är utredare på just CAN. Och CAN står för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Och Klara, vad berättade denna undersökning?
De senaste resultaten visar att andelen elever i årskurs 9, som alltså är mellan 15 och 16 år, har minskat drastiskt sedan 2000-talets början. Och det gäller både rökning och snusning, och man kan också se vissa nedgångar även i gymnasiet, fast där kan man väl säga att utvecklingen sedan 2004 när vi började ställa de här frågorna till dem också varit mer stabil. Och den utvecklingen som kanske skenar något som avviker från det här mönstret, det är bland gymnasiepojkarna där tobaksvanorna i viss mån ser ut att kunna vara på väg att öka lite de senaste åren.
Vad kan man säga mer generellt om den här undersökningen då?
Allra mest generellt är väl den här kraftiga påtagliga nedgången bland niondeklassare. Och att det är någonting som tog det medföra minskade nivåer så småningom också i livet. Det är väldigt sällan så att människor börjar röka och bli dagligrökare senare i åren. Så att just att förskjuta tobaksdebuten och få det att minska bland ungdomar borde ju ha ganska långsiktiga effekter på folkhälsan.
Kan man se det i de tidigare undersökningarna att det håller i sig det man har sagt en gång i tiden?
Om man tittar i, man kan titta, jag har tittat också på SCB:s och Folkhälsomyndighetens undersökningar, och där kan man ju se mycket att den gruppen, eller under, de som är födda under 40- och 50-talet har varit de som konstant haft den största andelen daglig rökare i befolkningen. Sen har ju när de var relativt unga så hade man kunnat kanske gissa sig till att andelen rökare skulle öka i befolkningen för att äldre generationer skulle försvinna och ersättas av unga generationer med fler rökare. Men sen dess så har det skett en förändring, så att det har hela tiden varit de som har egentligen rökt allra mest. Så i stora penseldrag, det är såklart att det finns avvikelser och det finns människor som börjar röka senare och allt möjligt. Men i stora drag så har det sett ut så att i generationer där många har börjat röka i unga år, som har det hållit i sig relativt under en längre tid, även om folk slutar röka i alla åldersgrupper. Det kan man ju se under också 2000-talet när man har jobbat mycket med tobaksförebyggande arbete, att andelen rökare har minskat kraftigt även där.
Så man kan med andra ord säga att information lönar sig när det gäller sånt här?
Det tror jag. Sen är det ju, har ju inte jag några exakta bevis på att det är på enskilda preventionsinsatser, men det tror det ju verkligen vara.
Kan man se den här undersökningen ungefär när man börjar röka och snusa?
Vi har ju sett att debutåldern liksom har stigit uppåt. Framförallt då eftersom att vi ser den här kraftiga minskningen i årskurs 9 under 2000-talet. Men en lite mer stabil utveckling i gymnasiet. Så kan man ju säga att det är fortfarande många som provar att röka eller som börjar röka en del när de är 17-18 år. Eller har gjort det tidigare. Men det är färre än i början av 2000-talet som har börjat röka tidigt. Att ta fram ett exakt snitt på när folk har börjat röka är svårt, eftersom att vi bara kan se hur många som röker. 2012 så tittade vi lite grann på det här. Och då tittade vi på hur många som hade rökt cigaretter vid 13 års ålder respektive vid 14 års ålder bland elever i årskurs 9. Och år 2000 så svarade 44% av pojkarna i årskurs 9 att de hade rökt cigaretter. De kanske inte var inbitna rökare, men de hade rökt cigaretter vid 13 års ålder eller tidigare. Och 2012 när den här jämförelsen gjordes, då hade den här nivån halverats till 20%. Och samma mönster syntes bland flickorna också. Så att hälften så många flickor hade och pojkar i årskurs 9 hade rökt cigaretter vid 13 års ålder 2012 jämfört med år 2000.
Mm. Kan man säga något liknande om snusandet?
Där har vi inte vid data lika långt tillbaka, utan där har vi bara sedan en jämförelse mellan 2010 och 2012. Det beror på att den frågan inte har ställts i undersökningen. Så att där är bara en treårsperiod, men även på den korta tiden så ser man i alla fall en viss nedgång i andelen som svarar att de har provat att snusa vid 13 års ålder. 2010 var det 15% och 2012 var det knappt 13% av pojkarna. Bland flickorna var det nästan 7% 2010 och knappt 5% 2012. En liten nedgång på den korta perioden kan man se även där.
Ser man också om man gör både och, både röka och snusa?
Tittar jag ju också på, och även där är då de som avviker från det här mönstret i någon mån i pojkarna i gymnasiet år 2, där man kan se några tendenser till att utvecklingen har avstannat eller till och med ökat. Men tittar man då, eftersom att det har skett nedgångar i både rökning och snusning, så tittar man då på andelen som röker och eller snusar. För det, man kan ju göra både och. Men om man antingen gör det ena eller andra eller gör båda två, man använder tobak helt enkelt, så har jag tittat bland annat på hur utvecklingen ser ut av hur många som använder tobak varje dag eller nästan varje dag. Den här sammanlagda minskningen av rökning och snusning kan då sammanfattas med att man ser en nedgång i det totala tobaksbruket, alltså om man använder tobak överhuvudtaget dagligen, som är ganska kraftig den också under 2000-talet.
Kan man se någonting storstad kontra landsbygd, hur man nyttjar tobak i unga år?
Tittat lite grann på det tidigare i SCB:s och Folkhälsoinstitutets undersökningar. Jag tror att vissa sådana skillnader som tidigare har funnits har också förändrats i viss mån. Vi kan se att en viss förändring, vår undersökning är uppdelad, man kan dela upp den i sex olika regioner. Och det där ser man en viss tendens till att strömlinjeformad utveckling, alltså att tobaksvanorna blir mera lika varandra i landet än vad tidigare varit. Men om man tittar på det som kanske avviker något från det mönstret är ju snusning, där man norröver i landet hittar en större andel snusare. Och där hittar man också en större andel snusande flickor eller kvinnor. Det gäller i den vuxna befolkningen också. Även om det fortfarande är på väldigt mycket lägre nivåer. Det är framförallt män och pojkar som använder snus. Men så ser man att bland kvinnor så hittar man en högre andel snusare i de norra delarna av Sverige.
Kan man säga någon generellt om vilken utbildning man har de som är mest frekvent och använder tobak?
Ja, det är ju framförallt när det gäller rökning, så ser man det så att det skiljer sig mellan de som har längre och kortare utbildning. Och om man går så långt tillbaka som 1950-talet, då var ju rökningen en lite exklusiv vana som framförallt förekom i lite mer bemedlade samhällsgrupper. Medan mönstret nu och sedan länge varit omvända. Det framförallt är fler som röker bland de som har kortare utbildning, bland de som inte har kontantmarginaler eller en lägre inkomst, och i arbetaryrken hittar man fler dagligrökare framförallt än i mer liksom bemedlade och grupper. Och man kan se det här liksom i olika nyanser om man tittar på om man har kort, mellanlång och lång utbildning. Det är en ganska tydlig stegvis spridning av framförallt dagliga rökvanor. Snusningen är lite mer jämnt fördelad hur den är utbredd i landet. Det finns den största andelen snusare i befolkningen finns också bland människor i arbetaryrken, men där är skillnaderna inte lika stora som när det gäller rökning, och där är det också lika många högre, mellan och lägre tjänstemän som använder snus dagligen. Så där ser man inte samma liksom tydliga obalans som är liksom kopplad till utbildning och pengar helt enkelt. Mm. Så det är ju det här medför ju i förlängningen, det finns ju en väldigt obalans i folkhälsan kopplad till olika socioekonomiska grupper. Och rökning framförallt är ju en jättehög. Det är en av dem. Rökning är den enskilda faktor kopplad till tidig död och sjukdom. Enligt en rapport från WHO som kom 2009, så säger man att i höginkomstländer, alltså de flesta länderna i västvärlden, så är tobak, och då menar man i allra störst utsträckning tobaksrökning, att man röker. Den faktor som toppar listan av riskfaktorer för tidig död i de här höginkomstländerna. Rökning har ju en väldigt stark koppling till ohälsa. Och i och med att rökning också är mer utbredd i de grupperna i samhället som har kortare utbildning och mindre medel, så finns ju den här länken, den här obalansen liksom.
Mm. Kan man säga varför det är på det viset att om man har lägre utbildning så röker man i större omfattning?
Om man gissar sig lite fram till vad det kan bero på, så tänker jag att rökning är väldigt starkt kopplad, just eftersom att det är många just lite generellt problematiska faktorer som är sammankopplade. Alltså, det är vanligare att ensamhushåll röker, det är vanligare att om man har kort utbildning, om man har ett tuffare jobb och lägre betalda och mindre kontantmarginaler. Jag tänker att det är mycket också som är kopplat till liksom olika stressfaktorer i livet. Lite som någon slags nedåtgående spiral, att när man har olika livsvillkor som på något vis är liksom ofördelaktiga och stressande på något vis, så finns det liksom någon slags ökad benägenhet att röka, verkar det som. Och så. Sen så tänker jag att det är lite granna i sig, ja, att det blir någon slags negativ spiral där, eftersom att det medför ohälsa, och det är också ganska dyrt, så att om man inte har mycket pengar från början så är det ju inte heller någonting som, det kostar ju pengar också. Så man blir ju inte rikare av det heller, och man får mer hälsoproblem. Och
spiralen snurrar allt snabbare neråt egentligen.
Ja, det är väldigt svårt att sluta röka. Och att man liksom kanske slutar med andra saker. Man förändrar andra saker som är negativa i ens liv. Och det finns ju också många människor som det är många som liksom på något vis tycker att någonting kan jag väl få
unna sig.
Ja, att det liksom på något vis erbjuder också, just att röka, det erbjuder också en liten paus i vardagen. Det håller på att förändras det också, men det har ju ändå haft en annan legitimitet att gå ut 5 minuter från jobbet och ta en cigarett och på något vis pausa lite grann. På så sätt så tror jag att det är kopplat, ja, det blir någon slags liksom, man unnar sig någonting och man känner att man kanske i någon liten vardagsmån liksom får 5 minuter och pausa helt enkelt.
Vad ser du då som den viktigaste attitydsfrågan till det här med vanor och tobak?
Ja, jag tänker att det är framförallt, som det framgår så himla tydligt, att rökningen har minskat så kraftigt under 2000-talet bland 15-16-åringar. Så tänker jag att det man kan säga, det man ska lyfta i det, är ju att det, med andra ord, det är liksom otrendigare än någonsin att röka, och att det är en social orättvisa som följer i det här, för att hälsan blir så kraftigt negativt påverkad av att röka, och att det här drabbar framförallt grupper i samhället som redan har lite mindre marginaler och så. Jag tycker att det är viktigt att föra fram att det har skett en jättedrastisk minskning bland ungdomar. Jag tror att det är fortfarande det största ett jättestort hälsoproblem som man kan se ur massa olika perspektiv, både samhällsekonomiskt och humant och socialt i olika grupper och sådär. Det är inte liksom, man ska inte förminska problemet, det är jätte negativt. Det är många, många negativa konsekvenser som rökning medför. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt viktigt att lyfta fram hur mycket rökningen har minskat bland ungdomar. För att jag tror att man bara gör samhället någon slags otjänst genom att säga att rökningen ökar och att alla röker när de själva verket inte gör det. För då skapar man liksom någon slags norm som faktiskt inte finns där. Utan det är det har skett en jättepositiv utveckling, om än problemet fortfarande kvarstår i stor mån. Så det är någonting som jag tänker att man ska ta fasta på. Och när man tittar på antalet döda i lungcancerfall, så har man sett ända sedan 80-talet en nedgång bland männen. Fast bland kvinnorna syns det fortfarande en uppgång, vilket då är kopplat lite till hur rökvanorna ser ut i den vuxna befolkningen mellan män och kvinnor.
Mm.
Men fortfarande är det färre kvinnor än män som dör i lungcancer. Och förhoppningsvis så kommer ju även den utvecklingen att vända relativt snart, om man ser till hur utvecklingen av rökning bland kvinnor, daglig rökning, har förändrats. Men det här är ju liksom en viss tidsförskjutning mellan hur trender i hur många som röker dagligen och hur många som dör i lungcancerfall. Mellan de olika utvecklingarna så sker det ju en tidsförskjutning på 20 år eller någonting däremellan.
Det var Klara Henriksson på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Det du lyssnar på, det är attityd. Vad händer då i kroppen när man använder tobak? För att ta reda på detta så tog vi kontakt med Alf Lerner, som är distriktsläkare i Åre. Och Alf, vad skulle du svara på den frågan?
Ja, det är ju en gas du inandas som innehåller massor med ämnen, bland annat koloxid och koldioxid. Men även annat tjära och sådana ämnen då. Men det som vi vill ha ur cigaretten är nikotinet. Och nikotinet går ju också direkt ut i blodet. Lungornas blod transporterar nikotinet direkt upp till hjärnan och ger en stimulering. Så man känner av det. Om man har djupa blås så känner man direkt av att det är en stimulering till hjärnan.
Blir man lugnare? En del säger ju det.
Ja, normalt är det ju inte, men det blir ju en vällustkänsla. Nikotinet blir som en stimulering av hjärnan. Man är vällust. Ångest försvinner och man mår lite bättre.
Man skulle nästan kunna säga att det är positivt med rökning då?
Ja, om man bortser från de skadliga ämnena så är nikotin positivt.
Det gäller också för snus, antar jag. Det är samma verkan?
Ja, det är samma verkan, precis.
Många säger att det är ju farligare att röka än att snusa. Hur är det med det?
Ja, jag bedömer att det är farligare att röka i och med att man får i sig gaserna. Man har ju varit med på patologi någon gång och tittat på lungor som har utsatts för rök under hela livstiden. De är ju kolsvarta. Och det är ju riktigt cancerigen, de ämnena man andas.
Någonting som har poppat upp lite grann på slutet här, det är ju vattenpipa. Vad är det för någonting?
Ja, vattenpipa också kan ju innehålla ämnen som är stimulerande för hjärnan också då.
Men det är en tobak på något annat sätt, eller vad är det?
Ja, man kan ju blanda i egentligen vad som helst i den här vattenpipan. Det är lite oklart vad det innehåller egentligen då, men jag tror man ska vara lite försiktig med att...
Om man nu då har rökt ett tag och känner att man skulle vilja sluta, är det någon vits eller är skadan redan skedd så att säga? Eller läker om man slutar?
Ja, det läker snabbt. Däremot tar det kanske upp till ett år i de här cilierna, de här håren i lungorna som transporterar slem, att de ska läka ut. Det tar ungefär ett år. Och många gånger så stannar slemmet upp, så man kan åka på en lunginflammation eller luftrörskatarr när man har slutat röka. Men det tar ett år innan man blir frisk, så man får kämpa ut tills liksom lungorna har rensat sig. Men de blir rensade och de blir skära och fina efter ett år.
Hur märker man först? Vad är det som först blir bäst?
Lättare att andas framförallt då. Däremot biverkan, nikotinet stimulerar ju tarmtransport och allt sånt där, så ofta så blir man mer förstoppad. Man suger ur mera mat ur den mat man äter, eller näring ur den mat man äter, så man går gärna upp i vikt lite grann. Som kan man upplevas negativt istället då. Att man går upp i vikt får man sluta röka. Men det är nog lättare att andas, så man får tillbaka lite ork. Men det kan ta upp till ett år innan man känner av att kroppen liksom blir piggare.
Det här suget, hur länge har man kvar det?
Ja, det kan sitta i länge. En del kan bestämma sig att sluta samma dag, men normalt månad till två månader så slipper man suget därifrån.
Vad är det som skiljer dem då som kan sluta på en gång till de som har väldigt, väldigt svårt att sluta?
Ja, det är svårt att säga, men en del, det är bara att bestämma sig, och det, vad man än gör, sluta göra det här, så kan de göra det. Och den personen som har lätt att sluta kan göra sluta med andra egenheter också sannolikt. Vill han sluta med alkohol så kan han sluta samma dag, medan andra inte kan göra det utan måste trappa ut. Men sen har det lite grann med hur mycket man tar det och vilken situation man tar snus eller rökning. Vilket säger att man får i sig nikotinet. Ju mer nikotin man får i sig, desto mer är ju beroendet och suget sen som kommer efteråt.
De här nikotintuggummen och så som man använder för att sluta, vad tycker du om sånt då?
Ja, det är ju bra för de som har svårt att sluta, så är det jättebra att kunna trappa ut gradvis med det. Det har väl blivit lite grann att det kommer andra former, typ cigaretter och tugg och spray och allt sånt där. Men alla har ju samma effekt, att man ska ta det under sugets tid och sen gradvis trappa ut det. Och en del säger att de har sug efter ett halvår, det tror jag inte, men det räcker bara månader tror jag, så är det bra. Mm.
Och hur fångar man upp de här på hälsocentralen, de som vill sluta röka?
Ja, det är likadant där. De söker oftast för något slags luftvärs och komma. Och då har vi ofta rökavvänjare på hälsocentralerna som tar hand om dem och pratar med dem. Och som får hjälp, de som behöver hjälp då. Ibland kan det räcka bara att motivera dem att sluta, att nu är det nog dags att sluta. Så en del slutar, men många behöver hjälp för att klara av suget och beroendet. Då.
Det gäller att ändra tankebanan, antar jag?
Ja, det är ju det här med att hålla någonting i handen. En del tycker att det är en fin rörelse och hålla i något annat ställe eller suga på något annat ställe.
Tycker du att du ökar eller minskar rökningen nu för tiden?
Ja, det har ju minskat bland vuxen befolkning, utan det är ju unga tjejer som vi ser har det största problemet.
Varför just tjejer?
Ja, de ska ju ta efter killarna. Så är det väl. Det killarna har gjort måste tjejerna göra nu då. Det ska vara jämställdhet. Det är lite grupptryck och sånt där. Och det har ju varit lite tabu för dem kanske tidigare. Men nu är det lovligt att vara jämställd.
Och när det gäller tobak, då vad tycker du är den viktigaste attitydsfrågan då?
Attitydsfrågan är nog att många liksom känner sig utskuffade. De får inte vara någonstans längre. Och det är ett problem som byggs, att man blir förbannad. Jag får inte röka var som helst. Men jag tror nog att börja röka, det är ett ungdomstryck idag. Man trycker på. Och sen är det några som vill ha sitt. Man vill ha sitt. Alltså det är inte som alkohol, utan det, jag äger frågan själv och det är jag som kan besluta det själv. För att prata om alkohol så är det mer, blir det mer allmänt att vi. Men pratar om rökning så är det jag vill ha min grej och det är min grej att göra det här. Och många kvinnor som kommer hit, de är livrädda att gå upp i vikt. Därför är det svårt att sluta röka. Att man har det för att hålla vikten till exempel. Ja. Och en del behöver stimulans, kanske har lite stressigt jobb och sådär, så tar de en rök för att varva ner. Så kanske man måste hjälpa dem med och ge någon annat sätt att varva ner. Så, men det är svårt attitydsmässigt annars. Det är liksom tabu i samhället idag. Så, kontra alkohol som är, där är tvärtom. Det är liksom nästan lovligt. Där är man udda om man inte dricker.
Det du lyssnar på, det är attityd.
Det var Alf Lerner som jobbar som distriktsläkare i Åre. Många vill dra ner på sin tobaksanvändning eller kanske helt hållet sluta använda. Några gör det helt själv, medan andra behöver lite hjälp och råd på vägen. Men vart kan man då vända sig för att få hjälp? Anna Nikolajsen är landstingets samordnare för tobaksprevention och jobbar just med detta, med att hjälpa folk som vill sluta röka. Anna, kan du beskriva ditt jobb?
Ja, jag håller på med det mesta som rör tobaksprevention. Alltså information, utbildningar och har lite patientmöten, mest på telefon nu då, men annars så också, har också haft en hel del tobaksavvändning. Mycket utbildningar nu och information alltså.
Är det många som vill bli avvänd från sin tobaksbruk?
Ja, det är det. Om du räknar med att av rökarna så brukar man prata om 75-80% som vill komma ur sin vana. Snusarna runt 50 i alla fall. Och i länet då så brukar vi prata om 3 000 personer som vill ha hjälp och stöd med att komma ur sin rökning. Många klarar ju det här själva utan att de behöver någon hjälp. Men 3000 har bett om tycker att de behöver hjälp i alla fall.
Vilka metoder finns det då för att sluta röka?
Ja, det finns ju en hel del. Man kan ju sluta själv. De allra flesta slutar ju själv faktiskt. Men sen så finns det ju då stödsamtal och med läkemedel kanske man behöver ibland om man har försökt flera gånger och känner att man klarar inte av det där riktigt 100%. Så då kan man ta till hjälp med det med läkemedel. Det finns ju också lite olika former av stödsamtal, men vi pratar väl idag mest om motiverande samtal och så och KBT-samtal då.
Vet man varför att några har det lättare att sluta än andra?
Det har varit mycket diskussioner omkring det där. Och vad vi kan se är ju att vi har ett olika grad av beroende. Men det beror ju också vilka skeden i livet man befinner sig. Man börjar idag att prata mer och mer om genetiska faktorer som kan spela in. Och det viktigaste är väl egentligen att man känner att man vill själv, att man har nått det här skedet, att nu vill jag komma ur det här. Och många gånger så är det ju så att man gör ett försök att sluta och så håller det ett tag olika långt. Och så gör man ett nytt försök och så trillar man dit igen och tycker liksom att men herregud, jag klarar ju inte av det här. Och många upplever att de är en dålig människa, att man har en dålig karaktär. Men så är det ju inte alls. Utan där har vi ju det här med beroendet och skeden i livet och så. Så istället för att man tycker man har misslyckats med någonting så känner jag, men katten, nu har jag ju en erfarenhet där som jag inte har haft förut. Nu vet jag ju att de där situationerna, de är svårare för mig. Det är de som är de där situationerna som är lättare att jag trillar dit igen. Och utnyttja dem. Och ta nya steg. Och går inte så sök hjälp.
Har de flesta de målet att man ska sluta helt eller att man ska dra ner?
Det finns nog båda delarna. Från början tror jag att en hel del känner att ja, men jag drar ner och så är det bra med det. Förklarar jag och drar ner till kanske 3 cigaretter per dag, så är det bra. Då stannar jag där. Men ja, man inser väl att man håller som regel inte det. Man kan inte hålla det.
Utan det är lätt att man trillar dit och så är man uppe på 20 ändå per dag.
Ja, precis. Så är det. Hjärnan vill ju ha mer igen av nikotin alltså.
Jag tänkte så här också. Det finns en del myter att om man slutar röka så går man upp mycket i vikt och så. Stämmer det?
Nej, man kan gå upp lite grann i vikt, det kan man göra. Och något kilo, några kilon. Men väl förberedd att man tänker sig för liksom, och att man avstår från det här söta, bakelserna och det här runt omkring, drickan till exempel. Och så mycket vatten, frukt, grönsaker och röra på sig. Och rör man på sig, ha någon aktivitet för sig, då dels så hjälper det mot att man inte går upp i vikt. Men det hjälper också på abstinensbesvären alltså. Man får mindre abstinensbesvär om man rör på sig lite mer.
Gäller det här också snusningen?
Ja, det är precis.
Är det samma sak egentligen? Det är nikotin fast olika form?
Nikotin i olika form, ja.
Men hur kan man underlätta för sig själv då? Att man kommer till den här insikten att man vill sluta. Hur sparkar man igång så att säga den här avslutningen?
Jag tror att man börjar titta lite grann på vad är det som gör att jag röker? Vad skulle jag vinna på att sluta röka? Och så sen så gärna skriv ner det där. Punkt efter punkt liksom, eftersom man behöver inte bestämma allting idag, utan man bestämmer sig för att titta på det här. Och skriva ner i en spalt och sen sätter man upp en annan spalt bredvid och så, vad är det som är negativt då? Är det det här med ekonomin? Är det det här med, som jag upplever att väldigt många föräldrar säger, alltså man har dåligt samvete gentemot sina barn, att man vill se sina barn växa upp liksom, att man inte vill att de ska börja röka eller snusa. Ekonomin kanske. Och också att man mår så mycket bättre. Jag upplever nog att många av de som har slutat med tobak så småningom också, det påverkar humöret alltså. Man blir gladare, det blir lättare. Kan vara lite kämpigt i början, kan det vara. Men som regel så blir det bättre alltså. Det påverkar.
Om man nu bestämt sig att man ska sluta att röka eller snusa, ska man hålla det för sig själv ifall man trillar dit, eller ska man berätta för så många som möjligt i sin närhet att nu har jag bestämt mig, så att folk har lite koll på en?
Individuellt. Det är klart att berättar man för omgivningen att jag håller på att sluta röka, att jag ska sluta, så har man ju liksom en liten press på sig där. Så det kan ju hjälpa. Å andra sidan, för andra kanske det är så att jag har gjort några försök att sluta röka och så trillar jag dit igen. Eller snusa och så säger jag nästa gång, nu håller jag på att sluta. Och då är det någon i omgivningen som säger, ja men lilla gumman, det där har jag gjort förut. Jag fortsätter, han slutade, vi vet ju hur det går. Och det är lite tyvärr lite vanligt det där. Och då kan man ju hålla det för sig själv. Då får man göra det och så får man vara lite mallig istället. Att yes, nu har jag varit rökfri i 3 år och inte en kotte har sett det där. Och så småningom, kan vara veckor efteråt, så säger gubben, men du har ju inte rökt nå. Du röker ingenting. Och så kan man vara lite mallig och säga, nej, vi har slutat för 14 dagar sedan, ja. Mm. Så är det.
Och sen till sist så undrar jag, vad tycker du är den viktigaste attitydsfrågan i detta med sluta och röka och tobak överhuvudtaget?
Vuxenrollen. Absolut vuxenrollen. Att jag visar mina barn det här och sluta. Har jag inte kunnat sluta, då säger jag det, att så här svårt är det. Så här svårt har det varit för mig, men jag jobbar på det. Och att man också som vuxen person kan säga ifrån att nej, du får inte röka, du får inte snusa, du får inte börja förrän, okej då, om man säger en viss ålder eller någonting, men att man vågar säga ifrån och vågar vara vuxen. Även om jag röker eller snusar själv, så betyder det så mycket min attityd.
Ja, det var Anna Nikolajsen som jobbar som landstingets samordnare för tobaksprevention i Jämtlands län. Det du lyssnar på, det är Attityd. Då har vi nått vägs ände för dagens Attityd. Vill du höra detta avsnitt i repris? Eller har du missat något av de andra avsnitten som har gått? Ja, då kan du gå in på www.mobilisering.nu/radio. I nästa Attityd, då ska vi prata om kosttillskott och dopning. Missa inte det. Jag, Kjell-Erik Jonasson, säger på återhörande. Attityd produceras av Krokombygdens kulturella radioförening.